Vi har talat under hösten om en del olika saker. Vi har talat om att vi älskade för att han först har älskat oss. Vi har talat om att vi inte kan förtjäna frälsningen utan den gåva som Gud har gett oss. Vi inte kan inte genom lagen eller gärningar, saker vi presterar och gör, så kan vi inte uppnå titeln kristen. Och så har jag försökt med varierande framgång förra veckan tala lite om att vi kan också möta Gud i livets olika omständigheter. Och idag så ska jag bullra vidare på det ämnet. Temat är, även mitt i stormen kan du möta Gud. Älskande titeln faktiskt. Och vi har en bibeltext som jag hämtar mitt från Matteus kapitel 14, om jag minns helt rätt. För jag glömde att skriva ner kapitlet här. Förlåt mig. Men vi läser en intressant historia och det låter så här. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och föra honom fara till andra sidan sjön, medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid fjärde nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom på sjön blev de förskräckta och sade, det är en vålnad, och det skrek, så rädda var det. Men genast sade Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sade, Herre, om det är du, så befall att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sade, kom. Petrus steg ut ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men han såg hur häftigt vinden låg på och blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre, hjälp mig. Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade, så lite tro du har, varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden lade sig och det som var i båten tillbad honom och sade, du är verkligen Guds son. En historia jag kommer att tänka på som jag hade glömt bort, som jag var med om för kanske över 10 år sedan, som jag tycker är lite småfinurlig och en aning gudshumoristisk i sin natur, så lyder så här. Någon som känner mig vet att jag inte är så pigg om kvällarna. Om någon råkar väcka mig någon natt så det är misstag, så gör inte om det. Och jag hade haft besök för ungefär 10 år sedan av en god vän som hälsade på mig och vi skulle se på någon konstig film, jag tror den heter Matrix 1. Och det var en så komplicerad torr historia så jag somnade. Sorry, Nicke. Så jag somnade där på soffan och han väcker mig sen när filmen är slut och säger att nu ska jag köra hem. Han hade en motorcykel, sen ska han gasa iväg därifrån och ska han köra ända upp till någon norr konstig ort som heter Pensala. Finns tydligen och sånt. Och säger han, men hörru, jag har ganska lite med bensin i min motorcykel. Kan du be för mig så att färden går bra? Och jag svarar religiöst som man brukar, som pingstvän man är. Ja, det gör jag. 2 minuter senare sov jag. Och när jag somnade så får jag börja hela min sömnprocedur med att jag får värsta mardrömmen. Och jag brukar inte drömma så där direkt när jag somnar, utan mina drömmar av någon anledning alltid på morgonkvisten, i alla fall är de jag minns. Men då drömde jag en sån där halvtimmes lång mardröm och så vaknade jag. Klockan var 1:15. Och så var jag värsta paniken. Och så på något sätt påminner mig Gud om att jag eventuellt hade sagt åt min kompis att jag skulle be för honom den här tiden. Och så jag tänkte, jag kanske hinner det nu. Så satte jag igång en liten halvrykare där och så bad jag för honom en 20 minuter. Och så somnade jag. Och så vaknade jag. Och så ringde jag honom följande morgon. Och så frågade jag honom, hur du unge man, gick det bra igår? Och svarade han, jo. Men man hörde i det där joet att det var inte bara ett vanligt ja, halleluja, utan var ja med ett sådant eftertanke. Och eventuellt en förklaring till det skulle komma till mina öron. Och det gjorde det. Och han sa det att när han körde till stan, så från, vi var i Sundom då, vi skulle till, han skulle då iväg genom centrum. Och det var en sån här konstig festival som fanns på den tiden. Han har besökt någonting som heter Rantarock när vi så helgade det här. Men det fanns någonting som hette sånt i Vasa stads konstiga historia. Sen gick det i konkurs. Och han kör över Vasklotbron och så närmar han sig den här festivalområdet där mitt allt han får bensinstopp. Så puff, 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 lite mer än drr, som det brukar göra. Och så Inte nog med att han får stopp och han försöker starta och ingenting händer. Så mitt alltså får en syn på ett gäng med sådana där burdusa och till synes aggressiva finsktalande individer. Som på något sätt börjar mitt komma på att nu ska de gå emot honom. Och en del hade någon sån här käppar och grejer, så börjar de ropa på honom att nu ska han få en rejäl dos med stryk. Och han blev lite nervös i den stunden. Och sen försöker han starta och ingenting händer. Bara puff, 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 puff. Och så kommer han på, oj då, nu kanske jag måste be till Gud. Och så ber han till Gud om bara tiden gängen närmar sig och Herre hjälp mig. Och sen så när de är ganska nära smittat, kör den där motorcykeln igång. Och vem som har kört någon gång från Sundom till stan så vet att det finns en kurva där efter vasskulturen, så går kurvan vägen ungefär så här. Så motorcykeln går ända tills han har gått runt kurvan och inte längre gänget eller han ser varandra stanna mot cykeln. Och så tänker jag, Herre kunde ha gett lite mer bensin. Och så buffar han motorcykeln genom hela den andra bron som kommer sen. Och sen märker han att det finns en uppförsbacke. Och faktum är att han hade ett bensinkort som fanns. Det fanns en bensinstation tidigare där vid gamla busshållsplatsen. Det var bara där han kunde tanka. Och ni som känner lite till Vasas geografi så vet att det går lite mer så här ibland. Och då sa han, Herre, hur ska jag orka buffa den här motorcykeln genom hela stan? Och så började han be igen. Och sen mitt att kör den igång den här motorcykeln igen. Och så kör han genom hela stan tills han är upp för sista backen, tills det är nedförsbacke 50 meter till bensinstationen, och då stannar den igen. Och så rullar han ner den och så tankar han och så far han hem. Vi kollade sen det intressanta när vi talades vidare den här tiden när Gud hade väckt mig, och från han träffade gänget tills han rullade till bensinstationen på samma tid som jag hade då Gud väckt mig och gett mig lite stryk för att jag glömt att hålla vad jag hade lovat. Men hörni, jag hade en tanke bakom denna konstiga historia, och den vill jag dela med er, försöka dela med er idag. 6 punkter. Det är alltid några punkter när jag är igång av någon anledning. Hörni, första punkten låter så här. Det händer ibland att Gud sänder iväg dig för att du ska få vila upp dig. Det är intressant tycker jag, för om vi som känner och läst någon gång Bibeln, det kan ni göra, den en rekommendation, så vet att i den där historiens före så har Jesus gjort ett ganska stort under. Han har multiplicerat massa mat, och jag har på något sätt i mitt huvud som ingenjör och logisk tänkande filosof försökt få det på något sätt illustrerat framför mig. Jag misslyckas varje gång. Jag bara ser på något sätt att de kommer med några Big Mac-måltider, och så ber Jesus, och mitt alltså växer de där måltiderna åt höger och vänster. Och jag ska hoppas att Jesus vandrar med sin iPhone så jag får se det sen i himlen. Jag får aldrig att gå upp i mitt huvud hur det där undret gick till, så det är rent fysiologiskt och fysiskt alla andra variabler. Men det som hade hänt då, det var just den delen. Och det hade varit stor framgång om Jesus hade mättat 5000 plus kvinnor och barn. Och sen säger han mitt allt något konstigt till lärjungarna. Han säger att stick iväg, jag städar. Han säger det ungefär så. Ungefär som att ni säger det till jag och Stefan efter mötet, att ni städar, vi får få hem. Det brukar inte hända så ofta. Men det hände med Jesus. Och jag tror att en poäng som vill ha är att lägga som grund och botten till dig och dina små öron idag. Det är att Gud älskar dig till ande, kropp och själ. Det betyder att han på något sätt har omsorg över hela människan. Det betyder i sin tur att Gud ibland sänder iväg dig. Kanske du har varit igång i 45 år och tjänar Gud. Smittat så säger han att nu får du vila lite. Jag tror en liten grundläggande sanning som du behöver få in. Jag tänkte säga din lilla skalle, men du kanske får dåligt samvete med att säga det, så jag gör inte det. Så är att ibland behöver du ha tider i ditt liv där du bara tillåter att Gud älskar dig. Där du inte gör någonting, utan du bara säger Gud, eller Gud säger till dig, ja men chilla ned lite, som man säger tydligen på en ungdomligt språk. Nu vill jag bara att du vilar upp dig så att jag får älska dig. Där du inte gör någonting, utan jag fixar det. Jag städar och jag håller på och donar, och du får bara vara där och finnas till. Och det är också det som hände med lärjungarna. Jesus sänder iväg dem. De hade varit igång ganska länge och delat ut mat. Vi delar ut mat här ibland i Sion kring jul, om man är ganska trött efter en sån dag, kan ni fråga någon som bor med mig. Man kommer hem och är helt slut. Men lärjungarna hade hållit på mycket mer människor än det jag har gjort. Så han tror att de var ganska slut även om de hade upplevt framgång. Och därför tror jag Jesus, han sände iväg dem för att de bara ska få vila upp sig och känna sig älskade av Gud. Men hörni, det var bara en bonuspunkt. Nu går vi in i predikan. Nummer två. Det kan komma oväntade stormar mot dig. Och det tycker jag är väldigt intressant. Jag som tycker ibland om att läsa teologi. Så tycker jag är väldigt intressant att vem är det som skickar iväg lärjungarna? Jo, det är Jesus. Och vart skickar han lärjungarna? Jo, han skickar in dem i en storm. Jag vet inte om du någon gång har upplevt en storm i ditt liv, men jag har några på lager om du behöver låna. Det är full fart ibland, tycker man, funderar att är man alls frälst, känns det som. För ibland tror man, man älskar Jesus, tycker man, och man försöker följa honom. Och vad får man som belöning? Jo, man får en storm. Tack Jesus och halleluja på det. Det är inte det man kom och blev kristen för. Det var som med lärjungarna också. Jo, Jesus sa, dra med båten, eller två, tre båtar, hur många de behövde, till andra sidan sjön. Får ni före mig, sa han. Och vad hände? Jo, det kom en stormar emot. Och vi måste förstå det att ibland så händer det bara saker som vi inte kan räkna med. Oväntade saker. Jobbiga saker. Och det är ingenting som du eller jag är unik över att det händer, utan det händer tydligen varenda människa. Tydligen sen skapelsens begynnelse har de här oväntade, jobbiga sakerna inträffat. Jag tänker ju på Adam och Eva, förutom då att de råkade äta från ett visst förbjudet fruktträd, så blev ju deras barn mördat av deras andra barn. En enorm tragedi. Så det verkar som att ju längre vi lever i den här världen och vi finns där och vi kämpar på, så verkar också de här sakerna följa med, de här oväntade och de här jobbiga sakerna. Och vi tänker att vi försöker följa Jesus, då ska det ju gå bra för oss. Vi ska gå från härlighet till härlighet och bara gulden regnar ner på oss och vi har nya kläder och allt sånt som hör till tydligen. Men så kommer de här oväntade, jobbiga händelserna. Och så funderar vi, att är det något fel på oss? Alltså folk frågar mig ibland när jag kämpar, så frågar de mig att har du syndat? Och jag sa, jo, och? Att vi på något sätt försöker hitta fel på att varför lider vi? Det jobb höll ju på där och sina vänner som kommer att trösta honom. Det står så. De kommer att trösta honom och så håller de på då i 30 kapitel och försöker hitta alla fel som han har gjort. Du ska inte hålla på med sån tröst. Vi ska komma till det vad du ska hålla på med, men det är absolut inte det du ska hålla på med. Och hitta fel och brister hos andra, för det händer alltid de här oväntade sakerna. Och jag har ju själv ibland funderat. Och nu tror jag lärjungarna också funderar, för de kanske tänker när båten håller på och gungar och vinden blåser och man funderar att ska den hålla och ska masten braka och rodret har gått sönder och fisken är slut. Att vart bär det här egentligen? För det var ju Jesus som skickade hit mig. Och det enda jag upplever den här stormen. Det var ju inte det som var tänkt, tycker jag, när man läser de här goda löftena som Bibeln talar om. Och så missar man ibland att det finns vissa andra saker och sidor också. För det verkar som så, kära vän, att det kommer tydligen alltid perioder då det oväntade, hemska och obehagliga inträffar. Ibland känner man ju att man skulle vara den här odödliga gudsgeneralen. Man skulle vilja känna så ibland, och man har väl känt så någon gång. Men då minns jag hur mitt liv på något sätt slogs i spillror när jag hade varit den där neurologen och han hade gett mig diagnosen, antingen har du en tumör eller MS. Och så minns jag hur jag gråtandes cyklade hem från läkaren och slängde mig på sängen och bara ropade ut, varför? För det var inte det jag hade väntat mig. Det var inte det på något sätt som jag hade investerat mitt liv i och tänkt att det här är min avkastning. Utan jag tänkte att följer man med Jesus, då ska jag ha den här framgångssagan där allting är bara perfekt och alla blommor är röda och kanske gula ibland. Och man på något sätt lever i det här ruset av en god existens. Men så händer de här oväntade, jobbiga sakerna som man inte bara förstår. Och det är också det som hände för lärjungarna när de var på sjön. Och det är också det som hände min kompis när hans motorcykel stannade bredvid det här gänget. Men lyssna då, om vi tar nästa punkt, så kommer ju det fantastiska. Att mitt i de här stormarna så kan Gud överraska dig. Att nu är det ju lite intressant att när livet är upp och ner och allting känns hemskt och jobbigt och lärjungarna tror att nu ska de gå under, så vad händer då? Jo, men mitt allt kommer Jesus gående på vattnet. Och jag observerade ibland att när vi när vi väljer att sätta vårt hopp till Gud, så finns det en tendens, ett tecken på att Gud kan börja överraska oss positivt. Risken, utmaningen för oss människor, att vi slutar sätta vårt hopp till Gud och försöker själv lösa de här sakerna. Men jag tror att risken är den i så fall, om vi själva försöker lösa alla livets problematiker, att vi inte ger utrymme för Gud att överraska oss. Att vi sätter vår blick på någonting annat än Gud, så på något sätt omöjliggör vi Guds handlande i oss och genom oss. Om jag får uttrycka mig på det sättet. Och jag tror ju inte att lärjungarna hade riktigt räknat med att Jesus kommer gående på vatten. Man får ju den känslan när man ropar och skriker och är rädda och ett spöke, en vålnad. Laban kommer gående. Det var inte det de hade förväntat sig. Men Gud har ju en tendens att aldrig göra på det sättet som vi har tänkt. Utan alltid ha en egen väg, en egen vandring, en egen tanke. Som sagt, han gick ju inte, eller inte som sagt klockan 11 sa jag det här. Men han gick ju inte runt Röda havet, han gick igenom Röda havet. Och jag tror det är fantastiskt för oss när vi på något sätt lägger vårt hopp och vårt fokus på Jesus. Det att vi möjliggör mötet med honom på det sätt som han har tänkt. Och inte enbart på det sätt som jag har tänkt. Jag minns ju själv natten efter jag fått den här sjukdoms, eller det var inte natten, det var natten innan jag skulle få svaret från neurologen och jag är hos och ska sova, har lite trauma. Och igen gråter man sig till sömns. Och så vaknar man då mitt på natten, om det nu var 8 mars, att hela sovrummet är upplyst av ett vitt sken. Och så mitt allt var Jesus där. Och säger han att vi går tillsammans igenom det här och all min fruktan och rädsla bara får bort. Men det resultatet är att jag dansar in till neurologen nästa morgon och hon funderar vad det är fel på mig. Funderar om att kolla lite extra noga här. Men jag tänker så här att lägga vårt hopp till Jesus, så ger vi alltid utrymme för honom att överraska oss. Det är inte vi som ska lösa alla ekvationer och differentialekvationer och alla andra saker som tolken har svårt att översätta. Utan det handlar bara om att vi på något sätt lägger vårt hopp till Gud. Så ger vi en tillåtelse och utrymme att överraska oss. Men ni själva ska försöka lösa det och bearbeta det. Så på något sätt förintilgör det, eller vi omöjliggör vi det nästan för Gud att finnas där. För Jesus löser det alltid, han lovar oss. Han har lovat alltid han är med oss. Han har lovat att han aldrig ska överge oss. Man gör det alltid på sitt sätt. Och väldigt sällan på det sätt som vi har tänkt med våra små grå. Och lyssna nu här fyra oerhört viktiga punkter. Nej, förlåt, tre. Oerhört viktiga punkter kvar. Så lyssna noggrant. För nummer fyra. Gud vill att du ska komma till honom mitt i stormen. Och det tycker jag är fascinerande. När Jesus dyker upp där gående så har säkert en sån egen version av det där surfing där på vågorna. Och säger han till Petrus, kom till mig. Observera nu att stormen försvann inte när Jesus kom. Utan han sa, kom till mig. Och vi många gånger, vi blir så fokuserade på våra stormar och våra omständigheter att vi på något sätt, vi förväntar oss att allting ska lösa sig. Alltså jag har ju kvar mina sjukdomar i mitt huvud idag. Så ska jag bara fokusera på dem så ska jag inte än idag ha kommit till Jesus. Det finns många omständigheter och svårigheter och saker som jag skulle vilja ha svar på som jag inte har svar på. Men så känner jag att när jag beslutar mig för att komma till Jesus så är det ändå det bästa som jag kan göra av de alternativ som existerar. Så jag skulle vilja uppmuntra dig till att det kan hända att dina stormar inte försvinner sådär på en gång. Och det är inte det som är tanken heller, utan tanken är att du ska gå till Jesus för han är över stormen. Han är större än stormen, han är bättre, tryggare och framförallt har han kontroll över stormen. Så kära vän, tänk på det där att Petrus faktiskt befallde Petrus att gå mot honom. Och inte ens när han kliver ut på vattnet så försvinner stormen. Utan det finns fortfarande kvar där. Och ska han gå mot Jesus. Och det som Jesus vill med ditt och med mitt liv också, det är att vi alltid ska dras mot honom. Och inte från honom. Att vi inte ska uppslukas av de här omständigheterna, och det kommer just till som är en av våra stora risker. Utan att tänk på det där igen, jag vill på något sätt, jag skulle vilja tatuera in det i ditt huvud. Att vår utmaning eller vår uppmaning är att gå till Jesus. Och det är mycket mer viktigare att vi går till Jesus än att våra stormar försvinner. Att ska jag och Stefan bara predika om det är stormfritt, så då är ju jag slutar 99 och Steffi säger 79. Det funkar ju inte så. Utan vårt fokus när jag och Steffi, vi söker Herren tillsammans. Vi ber ju inte Herre ta bort alla stormar, utan vi ber Herre ske din vilja. Låt människor få uppleva dig och din kärlek. För vårt fokus ska ju alltid vara på Kristus och inte på omständigheterna runt omkring oss. Omständigheterna kan ibland styra vårt fokus, som vi ser nu här i följande punkt. Nämligen nummer 5, att vår utmaning är alltid att ha din blick fäst på Jesus och inte på stormen. För det är så lätt hänt när man står där, och han är ju står ju bredvid Jesus. Så det var inte så att han hade sprungit någon annanstans, utan han står bredvid Jesus. Och så mitt allt börjar han se hur vågorna flyger. Och klart om vågorna far hit upp och ner på honom hela tiden. Jag vet inte om han själv får upp och ner, eller om vattnet får upp och ner på honom. Det ska jag fråga honom en dag. Men så är det lätt hänt när vi står där tillsammans med Jesus, så flyttas vår blick från Jesus till stormen. Och vad händer då? Jo, vi sjunker. Och det är den största utmaningen som du har i ditt liv. Det är när du får komma till Jesus och fått uppleva honom. Det är att lämna kvar ditt fokus på honom och inte förflytta det bort på omständigheterna runt omkring dig. Du kan inte aldrig rå över alla omständigheter som inträffar med dig. Men du kan alltid välja att fokusera på Jesus. Jag vet många gånger när jag själv fått uppleva Gud. Det har hänt många, många gånger jag tänker på saken och blir så varm i hjärtat. Och så får man hem och man på något sätt tillfredsställd över livets goda. På något sätt flyger, mysar omkring där för sig själv. Och så mitt allt kan frestelsens inträffa med en att en omständighet eller en utmaning dyker upp. Och så händer det att mitt fokus förflyttas från Gud till omständigheten. Och det leder till att jag bara känner att nu sjunker mitt liv. Nu försvinner den här glädjen, nu försvinner den här friden, nu försvinner den här tanken om att Gud har kontrollen och styr och leder mig. För att jag förflyttar blicken bort från Kristus ner till mina omständigheter. Och det känner jag personligen är en av de största utmaningar vi har som Guds församling. Att vi börjar se på omständigheterna. Att vi börjar se kanske på de saker som vi kämpar med. Så börjar vi se, om vi inte har tillräckligt med sådana, så börjar vi se på vad andra människor kämpar med. Och så tappar vi blicken från Kristus. Och så börjar vi se på stormen. Och det som händer med dig, oavsett nu hur hårt du kämpar och försöker simma där och hundsim, så händer det ändå till sist att du bara sjunker ner. Och så känner du, Jesus, det här var inte som att tanken med mig. Så tänk på det igen, jag vill repetera det bara kort, de här små sanningarna som jag tror jag har. Att Jesus är där mitt i stormen, det kan hända att det kommer någonting mot dig. Och Jesus är där, men fokuset ditt ska inte vara att stormen ska försvinna, utan ditt fokus och din blick ska vara fäst på Kristus, som är starkare, mäktigare, viktigare, bättre än alla stormar som du någonsin kommer att få uppleva. Och så länge du har din blick på Kristus, så kommer du känna att det gör inte så mycket att allting flyter omkring mig. Och egentligen borde sjunka, men jag sjunker inte, för jag har min blick fäst på Kristus. På Jesus. Och så länge du har ditt liv på det sättet, så tror jag att det inte är så jättemycket som kan få dig på fall. Om du väljer att se på Jesus, kommer du gå så där klanderfritt och enkelt i ditt liv? Då vill vi kanske konstatera att ej, så är fallet. Det är klart att det händer jobbiga och otäcka saker med oss. Men när vi ser på Kristus, så kan vi leva det löfte som Herren själv har gett oss. Att den som älskar Gud, så samverkar allting till det bästa. En bibelvers som är så otroligt bra. För då handlar det inte om mig. Utan det handlar om att jag lägger mitt fokus, min blick på honom. Som är större än stormen. Så jag tror många av oss skulle vilja omjustera vårt kikarsikte och förflytta det från de här omständigheterna som du befinner dig i. Och så placerar dem istället på Kristus. För du kanske länge nog håller på att sjunka ner och fundera. Vad ska det bli med allt det här? Och det du behöver göra är Jesus. Som vi har sista punkten här. Petrus gör ett fint exempel. För Jesus överlämnar aldrig dig. Trots, och det är bra. Trots att du tycker att din egen tro gör det. Eller din egna tro gör det. Jesus överlämnar inte dig trots att du tycker att din egna tro gör det. Det betyder att alltid när du sjunker så kan du ropa till Jesus och säga Jesus hjälp mig. Och så kommer han där och det står att han räckte ut handen, tog tag i Jesus och så drog han upp honom tillbaka. Och jag tycker det är ju lite så intressant för de är ju ändå ute där vid vattnet. Det är inte så att han drog honom upp i båten. Han drog honom upp tillbaka i samma omständighet han redan befann sig i. Så det enda som händer egentligen är att han sa till Petrus, hör du, nu förflyttar du fokuset bort från de här vågorna och sätter dem på mig istället. Så din lösning med dina livets utmaningar, det är inte att utmaningen försvinner utan att du ger utmaningarna till Jesus och sätter din blick på honom. Fäst din blick på honom, trons upphovsman och fullkomnare, tror jag Hebreerbrevet säger, någonstans på ett fint ställe. För det sist. Det verkar så som att vi aldrig kommer att kunna ha ett sådant där framgångsrikt liv som nu går hela tiden uppåt och alla sjunger och tycker om oss. Det är kanske inte meningen heller. Men jag lever med en sån övertygelse, jag skulle säga 15 års övertygelse i mitt eget liv. Att när jag har valt att fokusera på Kristus så vill jag påstå med min lilla erfarenhet att bibelställer som är renciterade, att den som älskar Gud samverkar allting till det bästa. Det funkar och det stämmer. Jag märker att när mitt liv, tänkte säga suger, det kan man inte säga, någonting annat dåligt, så märker jag att mitt fokus har försvunnit bort från Kristus och så har det hamnat på de här omständigheterna. Och vad jag behöver göra, och vilket jag gör några gånger per dag, det är att säga Jesus, hjälp mig. Hjälp mig att sätta mitt fokus från stormen och placera det än en gång på dig som är över stormen. Och jag skulle vilja vi har någon fin summering där uppe på alla de där punkterna som jag drar igenom. Jag vill säga dem igen bara snabbt. Tänk på att Gud vill ge dig en vila ibland också. Att bara, där du bara får vara älskad av honom. Jag uppmanar vissa av mina vänner nu som då att bara satsa lite mer tid på att vara älskad av Gud och inte göra så mycket. För det andra så kan det komma utmaningar mot dig. Svåra saker. Nu har man gråtit en och annan tår som troende. Av tragedier och svåra omständigheter som har inträffat en. Så det, tydligen händer det oss som människor. Men mitt i de här tårarna, som psalmisten så fint uttrycker det, att den som sår med tårar, han ska skörda med jubel. Så mitt där så kan Jesus dyka upp. Och han inte bara dyker upp där, utan han gör det med flit. Han gör det med en tanke på att nu vill han komma och hjälpa till här. Och så säger han till oss, kom till mig mitt i den omständighet, svårighet som du befinner dig i, för jag ska hjälpa dig. Och tänk då på att stormen och utmaningarna inte försvinner, utan att Jesus är större än dem. Och där vår utmaning då ligger i att försöka lämna vårt fokus och ha vårt fokus fast etsat på Jesus. Och inte återigen förflytta dem på de här omständigheterna som vi finns i. För lätt hänt, det kan hända att det har hänt med dig någon gång att du blir uppslukad av de här omständigheterna runt omkring dig. Och välkommen, då är vi alla i samma båt. För det händer oss alla, för vi är väldigt mänskliga av oss om du inte visste det. Men då till sist, Jesus han överlämnar aldrig dig trots att du tycker att din egen tro gör det. Alltså grundtanken och det fantastiska, det är ju att Kristus älskar dig med evig kärlek. Och fast att du tycker att du har nu inte gjort dig förtjänt av någon mycket nåd den sista tiden, fast du tycker att du har levt ett liv som är helt upp och ner och katastrof, fast du tycker att ditt liv kanske är fyllt med ilska och hat till och med och bitterhet, och kanske du tycker att du har syndat, gått bort från Gud och har gjort allting annat än man borde göra, så är det inte stor skillnad. Innan du börjar säga Jesus hjälp mig, och så kommer han, så räcker han ut sin hand till dig och så drar han upp dig. Och jag berättade ju det förra söndagen, men jag vill dra den storyn igen. Mitt första gudsmöte som jag hade när jag var ganska ny i tron. Så hade jag en syn där låg någon anledning på Söderfjärden. Mitt på marken så låg jag, hade inte någon kraft i en enda muskel, minns jag. Och så minns jag bara i mitt hjärta så bad jag till Gud och sa Gud hjälp mig. Så i den där synen smittat från himlen så kom en stor hand ner. Och så tar han tag i min hand. Och direkt när han tar tag i min hand känner jag bara hur värmen kommer tillbaka i min kropp. Jag flyger upp av ren förvåning. Och så minns jag springer och predikar åt några av mina vänner. Men det var bonus bara. Men jag minns att lämna i mig det där att det kan hända. Och det blev ett hjälpmedel för mig. För jag tänkte att det kanske kan hända mig i mitt liv. Att det kommer svårigheter och utmaningar emot mig. Det jag bara känner att nu är jag helt paralyserad. Nu går det inte längre. Och så lärde jag mig då att kunna säga Jesus hjälp mig. Och så får jag igen bara se framför mig hur Guds egen hand kommer ner. Tar tag i mig, rycker upp mig. Och så får jag hela livet tillbaka. Fast man kan vara helt död på insidan. Så ett möte med Jesus så ger mer än väl tillbaka allt som han eller som du behöver och som han kan ge dig. Så jag skulle vilja ta, om jag får, en stund. Jag skulle bara vilja be tillsammans med er.